Välkomna till Föreningspodden, avsnitt nummer 8. Jag heter Emily Renholm och sitter i Newbodys styrelse. Jag har startat upp den här podden tillsammans med Carl Fager som är min styrelsekollega. Men idag har vi tagit in marknadschef på Newbody, Freddy Renholm, som förstärkning.
Hej, hej.
Idag ska vi i Föreningspodden prata om konsolideringen av föreningslivet. Det vill säga att många små föreningar slås ihop till ett fåtal större för att hantera små årskullar inom ungdomsidrotten och så vidare. Många pratar om det här som föreningsdöden, där vi ser att antalet föreningar blir färre och tillgängligheten på glesbygden faktiskt blir något försämrad. Några som har genomfört en sån här sammanslagning är HGHFC, som är resultatet av en sammanslagning av Haverdal IF, Gullbrandstorps AIS och Harpling IK. Och den här sammanslagningen som resulterat i HGHFC har bland annat lett till att de 2019 fick priset som Hallands bästa förening. Därför är vi väldigt nyfikna på att höra om hur man hanterade sammanslagningen, vad den har fått för effekter och vad vi kan lära oss av deras resa. Och med oss för att diskutera det idag så har vi Nils Berger. Varmt välkommen till Föreningspodden.
Tack så mycket.
Först och främst vill du berätta lite grann vem du är och vad din roll i föreningen är.
Min roll i föreningen är att jag har varit ungdomsledare i många år. Jag började som spelare när jag var 7 år och spelade fram till jag var ungefär 20. Sen flyttade jag utomlands, bodde utomlands i 20 år och flyttade hem och plockade direkt upp att vilja bli ledare igen. Och då var jag ungdomsledare för ett lovande pojka 99-lag som jag förde från 7 år fram till de fyllde 15. Och var samtidigt kassör under hela tiden. Och idag är jag kassör och driver vår sommarfotbollsskola och håller till viss del i avslutningar som vi kallar för kycklingcupen.
Ja, nu blev vi också årets förening i Halland 2019. Vad betyder den utmärkelsen för er?
Ja, det är fantastiskt roligt att få ett sånt pris. Och det är Hallandsposten som då utser Hallandsposten dribblern varje år. Som brukar gå till bästa fotbollsspelaren, och det gör man fortfarande. Och så har man infört en lilla dribblern som går till föreningen. Och då var vi glada för att ha fått den. Och det är ju ett kvitto på att det vi har gjort har varit bra, att det uppskattas av läsare och även av våra medlemmar.
Vad tror du att, vad beror framgången på?
Alltså det är många års hårt arbete. Vi började planera för den här sammanslagningen redan 2010 när vi insåg att, jag själv kommer från Harplinge, och vi insåg att kullarna i våra ungdomslag var alldeles för små. Och när man kom upp från 7-manna-fotboll och skulle spela 9-man och 11-manna, då fanns det inte underlag till att ha ett lag. Och vi började med att söka samarbete med Gullbrandstorp i det laget som jag tränade. Och hette under första året HG, Harplinge Gullbrandstorp. Och det föll väldigt väl ut. Och vi hade ledande personer i bägge styrelserna som var föräldrar i mitt lag. Så att de insåg att det här kunde nog vara en bra idé att fortsätta att diskutera. Och då fick man med sig de andra föreningarna på att vi gör så. I alla åldersgrupper. Så 2012 så körde vi igång som HGH på ungdomssidan.
Det finns ju flera föreningar i samma sits som ni var tidigare då. Vilket råd skulle du kunna ge till föreningar som kämpar med att få organisation och struktur på plats?
Ja, det första rådet är ju att man ska glömma historien. För att man har spelat i Gullbrandstorp på 1970-talet och fick en hård eftersläng av en oschysst Harplingeback. Kan ha varit jag. Så ska man inte tänka på det, utan man ska verkligen fokusera på att man vill kunna erbjuda barnen och spela så mycket fotboll som möjligt. Det är det viktiga.
Vad finns det nu för mål för verksamheten 2020 och framåt?
Finns det något mer nu när man har blivit årets föreningen, eller är man färdig?
Nej, man är absolut inte färdig, utan vi har ju alltså, vi har 60 stycken småbarn mellan 5 och 7 år i den kullen. Så det är en jätteutmaning att få dem att gå från att leka fotboll till att träna fotboll och fortsätta. Vi har väldigt många tjejer i föreningen. Det är ett huvudmål att få dem till att fortsätta. För vi har ju märkt då, historiskt, att det är större andel tjejer som slutar när de når en viss ålder än killar. Hittills har vi lyckats att behålla dem längre än vi gjort tidigare. Så att vi är väldigt förhoppningsfulla att det ska gå bra.
Och i debatten om föreningslivet så pratar man mycket om föreningsdöden idag och om konsolidering. Och ni är ju ett exempel på ett lyckat fall av konsolidering. För ni var tre föreningar som gick samman. Först var det på ungdomssidan, men så jag förstår det nu så är det även i större skala.
Ja, även på seniorsidan, både här och då.
Och vi har redan varit inne på lite varför ni valde att konsolidera. Det var ju helt enkelt lite för tunna kullar på ungdomssidan. Men vilka positiva konsekvenser har det fått att ni gick samman?
Konsekvenserna har blivit att vi har fått betydligt fler i varje årskull. Skälet till att vi sen gick vidare och gjorde även samma på seniorsidan var att vi märkte att lovande HGH-pojkar och tjejer som var 14, de hade ingen naturlig koppling till Harpling IK som här seniorerna hette eller Havdals IF, utan vi kom fram till att vi måste byta namn även på seniorverksamheten så man kan känna att de kommer in, fortsätter i sin förening och går upp på den nivån då.
Och vad har det lett till för positiva konsekvenser förutom att ni är fler? Vad kan du se i verksamheten?
Ja, vi har betydligt fler 14, 15, 16-åringar som stannar. Som nu har börjat träna med och spela med seniorerna. Kanske inte i A-laget men i B-laget på herrsidan. Och på tjejsidan så har vi sett att vi drar till oss tjejer från andra föreningar. Till och med från en förening i Halmstad som har hört att HGH har ett väldigt bra tjejlag med bra stämning och så vidare. Där vill vi spela. Så det var väldigt positivt.
För i debatten så pratar man mycket om negativa konsekvenser och konsolidering. Vad skulle kunna vara negativa konsekvenser om detta sker på stor skala i hela landet?
Ja, alltså det är ju som man säger, du måste ju ha motståndare. Mm. Du kan ju inte ha ett lag i varje län. Du måste se till så att du har folk du kan möta och vi kan ju inte hålla på och köra till Borås och möta Älvsborg och sånt hela tiden. För det blir för långa resor för våra ungdomar. Så att man måste vara försiktig också med att profilera sig som en satsande elitklubb och ta folk. Utan det måste verkligen vara på frivillig basis att de söker sig till oss. Och vi har nog med folk så att vi behöver liksom inte gå ut och rekrytera. Och det gör vi inte heller.
En annan fråga som är aktuell inom föreningslivet och trender där är föräldraengagemang. Många ser det som en barnpassningstjänst snarare än en idrott där man ska hjälpas åt. Men jag förstår att ni har ett fint engagemang i HGH.
Vi har väldigt många föräldrar som är aktiva ledare. Jag skulle påstå att jag är nog den enda som inte är förälder som är ledare. Och sen vill de ju gärna träna sitt eget lag. Det är svårare att få folk till att, om de har flickorna är 10 år gamla, att ta hand om damlaget. Så man menar att följa sin egen dotter eller son då. Men vi satsar mycket pengar och tid på utbildning, olika stegen i tränarutbildning. Alla har det här gröna kortet för att vara med. Vi försöker utbilda föräldrarna på att som kommer och tittar att de ska hålla sig undan ifrån barnen under uppvärmning och match utan helst stå på andra sidan planen så de inte påverkar på något sätt. Det har funkat ganska bra. Det finns vissa som man inte kan hålla undan men de lär sig leva med det också.
Ja. Men du säger att det funkar bra hos er att få engagemang. Finns det någon framgångsfaktor? Vad har ni gjort annorlunda mot andra föreningar?
Nu vet jag inte hur andra föreningar jobbar. Men vi har ju haft förmånen då att ha väldigt duktiga folk i styrelsen som liksom har skickat tydliga besked från början. Ska du vara med så är det detta som gäller. Sen så den bygden vi håller till i, där är det väldigt mycket folk som har flyttat dit från Halmstad och Falkenberg. Så att det är mycket nyinflyttat som deltar på ett annat sätt kanske än i andra områden. Så det har varit en faktor.
Vad upplever du som det svåraste med att få tränare? Inte bara att säga ja, men du sa, här, det är det här som gäller här. Man ställer ju en del krav på de som ska lägga sin fritid som tränare. Du ska gå den här utbildningen och så vidare. Vad är svårt i att rekrytera tränare?
Ja, det hittills har ett grundkrav varit det att från tränarna att deras barn ska vara med. Så de som hoppar av så är det ju när barnet antingen slutar med fotboll eller ofta som de byter förening. Så det har ju hänt då att vi har ju tappat tränare som när barnet har blivit 14 och då har de sökt sig till ett lag i Halmstad eller något sånt och tyckte att det var roligare. Då slutar de per automatik omedelbart. Så det har varit lätt att få folk till att börja. Men att få dem att fortsätta är lite svårare ju äldre barnet blir då. Vi har även lagt tid på att liksom förklara för ett femårslag. Du behöver ju inte vara Janne Andersson förtränar dem, utan en stor del av funktionen är ju att bara finnas där och ja, plåstra om den som skadar sig och en liten klapp på huvudet och så vidare. Så den funktionen är också jätteviktig. Mm. Det har vi försökt förmedla då, så vi har fått med flera som aldrig har spelat fotboll själva men kan den biten.
Och när du ändå är inne på det, hur jobbar ni med värdegrund och sådär bland era tränare?
Ja, nolltolerans. Vi tolererar inte att man favoriserar någon på grund av härkomst eller kön eller någonting sånt. Utan alla är lika. Jag brukar säga själv när jag har min sommarfotbollsskola att vi får rätt mycket folk som kommer dit som inte är med i föreningen. Ja, bland annat har vi haft ett par pojkar som är flyktingar från Syrien. De talar rätt dålig svenska. Ja, och då säger jag alltid, kom ihåg att om det är någon som inte talar perfekt svenska så betyder det att han talar ett språk mer än du gör, säger vi till de andra. Uppskattar de den kunskapen istället. Det får man ofta säga ett par gånger, för de små fattar inte riktigt vad jag menar, men när du väl har förklarat det så förstår de.
Och hur kan idrotten vara en hjälp i integrationen? Du säger de här nyanlända från Syrien, vad betyder det för dem att vara engagerade i er förening?
Det betyder nog jättemycket. Vi hade insamling, det är ett par år sedan nu, de bodde inte längre i Harplinge, men när de gjorde det så hade vi insamling av, de hade ingen utrustning, så vi samlade in fotbollsskor och benskydd och allt sånt och fick med dem. Och så lyckades vi hitta att det fanns en nyanländ flykting i Halmstad som hade varit ganska hög fotbollstränare nere i Syrien. Så fick vi kontakt med honom och så han hjälpte till. Och han kunde ju naturligtvis prata med dem på samma språk också, så det hjälpte. Sen var han svenska ännu sämre än killarna, så att de fick ju översätta tillbaka, men det var ju... fick man bara jobba med. Så det var positivt. Det lärde våra barn rätt mycket att vad det innebär att vara flykting.
Och när vi pratar om globalt perspektiv så driver du ju även personligen ett arbete med Santiago Foundation som går ut på att ni stöttar en skola i Filippinerna. Jag förstår att du även dratt nytta av ditt engagemang i HGH i detta projektet. Berätta gärna lite om vad ni arbetar med där och hur.
Det står mig mycket varmt om hjärtat. Det är en stiftelse som min fru och jag startade för 4 år sedan. Efter att i mitt dagliga arbete så är jag vd för ett rederi här i Göteborg som sysslar med tankfartyg, och vi har många filippinska sjömän. Och det var en orkan som drabbade Filippinerna för 5 år sedan och den värsta i historien. Många fick sina hus förstörda, så vi samlade in pengar bland leverantörer här i Göteborg, och jag och min fru åkte ner och besökte våra sjömän och deras familjer för att se liksom, hur fördelar vi rättvist de här pengarna vi har fått in. Och då fick vi kontakt med en av mina sjömäns 2 systrar som var lärarinna på en fattig skola utanför Palompon på Leyte, den centrala Filippinerna. Och då fick vi idén att vi kan hjälpa dem mer än vad vi har gjort. Det började med att det var bara jag och min fru, och sen så startade vi stiftelsen formellt och började få in pengar från höger och vänster, leverantörer, besättningsmän och så vidare. Connection med föreningen var det att vi hade skoinsamling i föreningen till barnen som jag och 3 andra bar med oss ut till Filippinerna. Fick in 200 par skor till barnen där ute. Vi har haft VM-tips och Champions League-tips och så vidare i föreningen där behållningen går till skolan. Och vi har även introducerat vår skola och vår stiftelse till en skolklass i Gullbrandstorp som vi kan kalla har blivit en sorts vänskola där de skriver brev till barnen i Filippinerna och får brev tillbaka. Och vi hoppas kunna utvidga det mer, för vi siktar på att gå ut till fler skolor än just till Santiago-skolan som är namnet på stiftelsen. Men det finns många, många skolor med stora behov.
Den här skolan, vad har du sett för utveckling på den här skolan, Santiago då?
Det finns 17 skolor i det här skoldistriktet. Ja, de var absolut sämst ratade med 10 olika saker de sätter betyg på. Det är då elevernas prestationer, elevernas fysiska kondition och så vidare. Nu ligger de 2 totalt av de 17. Och det vi har gjort framförallt som har betytt någonting är att vi ger dem skollunch 2 gånger i veckan, varm skollunch. Vi har byggt ett skolkök och anställt en kokerska och så vidare. Vi har byggt en basketbollplan till dem, så nu har de en fysisk aktivitet att göra på raster. Och även många stannar kvar tills det blir mörkt, för att det är trevligare att vara på skolan än att vara hemma. Vi har försökt introducera fotboll, det gick inte alls bra för att alla... De hade aldrig hört talas om fotboll, så alla sprang en stor klunga efter bollen. Det slutade med att de låg och slogs på gräsmattan efter den där bollen då.
Kontraproduktivt då.
Ja, just det. Så vi har sett en väldigt fin utveckling under de 4 år vi har varit inblandade. Och nu jobbar vi även med en annan stiftelse som heter Tandläkare utan gränser, där vi har ett avtal med dem som kommer ner med 5 tandläkare 2 gånger om året och ser över tänderna på barnen på vår skola och på andra skolor i området. Vi tog dit vår klinik från Manila dit våra sjömän går och undersökte alla barnen och kom fram till att 40% var undernärda. Och 1,5 år senare så var det 0. Så det var väldigt stor impact.
Det är
väldigt glädjande.
Ja. Då gör man liksom nytta på riktigt.
Absolut.
Och om jag som lyssnare sitter och känner att det här ska jag gärna vilja vara med och bidra till, hur gör jag då?
Då kan man gå in på vår hemsida som heter santiagofoundation.org. Då kan man läsa om historien och läsa om vad vi har gjort. Och där finns även, om man verkligen vill hjälpa till, så finns det även lite bankdetaljer på hur man kan skicka pengar via bankgiro eller Swish.
Och när du ändå är inne på det här att göra nytta på riktigt, föreningslivet gör ju väldigt stor nytta i samhället, det är vi alla överens om. Men ibland kan vi tycka att vi inte får tillräckligt med stöd från stat och kommun och så vidare. Så att det ekonomiska blir ofta ett problem att lösa för föreningar, att finansiera sin verksamhet. Hur har ni jobbat med det i HGH för att se till att få runt verksamheten?
Jag är inte helt enig om att vi inte får stöd från stat och kommun och sånt, därför att det här aktivitetsstödet vi får i Sverige, det är ju rätt unikt för Sverige. Och de bidrag man får för att driva anläggningar och så vidare, det är också en hjälp från kommunen.
Just det, LOK-stödet har väl den här aspekten att det kan bli lite ojämnt fördelat, därför att de som har svårt att få människor till sin förening i första början har svårt att komma in i bidragssnurran så att säga, utan det kan bli lite moment 22.
Absolut, ju större du är desto mer får du. Det är, absolut, det är ett moment 22, jag håller med dig. Men som princip så är det rätt generöst av Sverige som ett land att ge det. Det har man inte i många andra länder. Många andra länder så får man lita sig på att det är skolan helt och hållet eller kanske till och med föräldrar. Kooperativ eller något sånt. Så tittar man på USA så finns det ju inte något föreningsliv överhuvudtaget i USA, utan det är bara skolan. När slutade skolan slutade med idrott. Men vi har jobbat i många år med att naturligtvis hitta sponsorer. Vi har ju många företag, dels i bygden och dels föräldrar som kanske driver företag eller jobbar på företag. Och då är vi ju aktiva med att vara där, försöka erbjuda dem en produkt som de vill sponsra då. Det är allt från tryck på träningströjor till skyltar på anläggning och träningsroller och så vidare. Och vi driver ju, inom samarbetet så driver vi alla 3 ursprungsföreningarnas anläggningar. Så vi har något som heter Tranevall, Vegeli och Gullevi. Så vi inom HGH sköter de här 3 centralt. Vilket då gör att vi har sparat pengar åt kommunen för att det är billigare att köra från en närstående anläggningen och köra inifrån Halmstads centralanläggning ut och klippa gräs. Så vi har sparat pengar åt kommunen och de uppskattar det så att de ger tillbaka i form av investeringsbidrag och så vidare. Så vi kan nog inte klaga på kommunen. Men vi har bra hjälp av sponsorer. Vi försöker hålla medlemsavgifterna på så låg nivå som möjligt. Vi erbjuder deltagande i kupper och så vidare. Ska man åka på någon dyrare kupp, typ Gotia kupp, är ganska dyrt att åka på, men jag har haft våra tjejlag uppe 2 år i rad. Då får de skjuta till själva eller föräldrarna skjuta till. Eller så får de göra riktade laginsamlingar och så vidare. Till exempel i den sommarfotbollsskolan som jag håller i, där har vi våra äldsta flickor som ledare. Och då får de, det laget får 500 kronor för varje ledare de erbjuder. Så då drar de till Gotia Cup. Då får de hjälp därifrån, så att säga. Och sedan så har vi ju även bra samarbete med, det finns en liten firma i Göteborg som heter Newbody.
Kul att du kom in.
Ja. Och vi har ju då i många, många år, lite osäker på hur många, men det är länge, hållit på med att sälja Newbody som en sätt att få in pengar. Och vilket har varit väldigt enkelt att sälja in till medlemmarna för att de köper grejer som de behöver.
Vad skulle du säga är nyckelfaktorn att få upp engagemanget bland föräldrarna så att de verkligen säljer när ni genomför de här gemensamma aktiviteterna?
Ja, vi gör ju så att de pengar som tillfaller föreningen, de går till föreningen. Och om ett lag har varit bra och sålt över ett snitt som vi sätter, då tillfaller hälften av det lagkassan som kan använda till kupper och så vidare. Så det, och sen hänger det ju på föräldrarnas engagemang. Det finns vissa lag som aldrig kommer upp i snittet och då får de inga pengar till lagkassan. Så finns det de som har jättestort engagemang. Och det hänger ofta på hur föräldrarna i det laget, vad de har gjort tidigare. De kanske har själva spelat i en förening eller varit med i en förening och gjort liknande. Men det är som i skolan, det finns alltid. Det är ofta samma föräldrar som är aktiva och hjälper till i skolan. De hjälper till med laget. Mm. Och de som är bra på det, de är riktigt bra på det.
Och vad är svårast med att få upp engagemanget bland de som är lite på den delen av spektrat där man gör mindre?
Det svåraste är väl att få dem till att verkligen förstå att det betyder någonting för deras barn. Att får vi inte in de här pengarna, då blir det inte lika roligt att spela fotboll i HGH. Ska man göra någonting då får man betala mer själv. Så det är ju en trade-off, högre medlemsavgift eller hjälpa till.
Så man tar det närmare individen för att öka engagemanget helt enkelt?
Absolut. Mm. Och sen hjälper du, alltså det är ju bra grejer som jag, så att det är inte svårt att sälja in det. De vet att det är egentligen bättre än de barnkläder de köper i butiken. Mm.
Superkul att höra om er förening, tycker jag. Man lär sig så mycket på de här samtalen. Vad ligger närmast i tiden för er nu? Vad fokuserar ni på i HGH 2020?
I 2020 fokuserar vi på seniornivå, att vi gick upp en division, så ska vi göra bra ifrån oss där. Vi har en ny tränare i seniorlaget. Damlaget gick också upp en division. Så där fokuserar vi på att dels behålla de bästa spelarna, för att några av dem är riktigt bra, så att storklubbarna i Halmstad har fått upp ögonen på dem. Men vi menar det att de utvecklas bättre om de får vara kvar hos oss. Vi försöker ha samarbete med vissa av storklubbarna i Halmstad, så att kanske ha gemensamma träningar och både att de kommer ut till oss, så att de som kanske vi tror kan bli riktigt bra på fotboll får komma in och provträna hos dem, utan att de för den skull behöver gå över till föreningen ännu. De jag pratar om, de är ju tidig gymnasieålder, och då är det bättre att de spelar med sina kompisar och på en nivå som är absolut bra nog för att utvecklas. På ungdomssidan så jobbar vi ännu hårdare med att få alla föreningar till att använda alla anläggningar. Det blir ofta så att om ledarna bor i Haverdal så vill de ofta ha träningar i Haverdal. Lättare naturligtvis, men vi försöker få dem till att träna på åtminstone två av de tre anläggningarna, så vi får rotation på det. Och även spela matcher på mer än en anläggning. Och sedan så ska vi villigt erkänna att vi har jobbat så pass hårt på att slå ihop de här föreningarna, och det administrativa jobbet har varit enormt. Knock-on-effekter mot skatteverk och banker och allt sånt tar väldigt mycket tid. Så att vi ser väl 2020 som ett konsolideringsår på den sidan då, men att fortsätta med det idrottsliga och utveckla det. Vi har en väldigt bra kanslist som är spindeln i nätet, så att utan honom hade det nog inte gått uttaget. Så jag hoppas han håller sig frisk.
Ja, det får hoppas av många anledningar.
Inte bara för klubbens skull. Nej. Tack så hemskt mycket Nils för att du tog dig tid. Väldigt inspirerande att höra detta engagemang. Eldsjälarna som vi träffar ger så mycket energi.
Ja, och bygger Sverige och samhället på ett fint sätt.
Så tack för allt vad du gör för våra barn och ungdomar.
Tack så mycket.